Vi går till andra Korinthierbrevet, andra kapitlet och 9:e versen. Det slutade tydligen med en omvändelse i och med att församlingen som helhet markerade ett ställningstagande i den här frågan. Och det blev alltså en happy end både för församlingen och för den här mannen. Och det är ju fint. Nu ska vi gå till 13:e kapitlet i samma brev. Därför att i och med den här historien som vi nu har läst om var inte alla problem i församlingen avklarade på minsta vis. Utan det fanns många andra problem, och Paulus han påtalar en hel del av dem i detta andra brevet. Och så är det så att han är så att säga på ingående till församlingen i Korint. Han tänker sig komma dit så småningom. Och nu har han skrivit det här brevet till församlingen därför att han vädjar till dem att omvända sig också från det som han har påtalat i det här brevet. För när han då kommer till Korint så ska han slippa böka med dem. Och då ska vi se i 13:e kapitlet hur det låter där. Vi läser verserna 1-9. Ja, men här är han väl i alla fall församlingspamp, Paulus. Nu hotar han ju nästan. Vi ska inte visa någon skonsamhet, säger han. Det är väl klarspråk nog, inte sant? Men vad är det för en makt han har, och vad är det för en skonsamhet han talar om? Han säger så här: jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Alltså handlar det inte om mänsklig styrka och mänsklig kraft. Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herre. Genom profeten Zakaria. Och så också genom Paulus. Vi är också svaga med honom, men vi ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft som ni skall få känna. I kraft av Guds kraft, så att säga, kommer Paulus att, så att säga, icke vara skonsam. Och jag tror att det handlar om uppenbarelse det här. Jag tror det handlar om profetisk uppenbarelse. Jag tror att det Paulus säger, det är så här: ni har en massa fuffens för er i församlingen. Här finns diverse avarter läromässigt. Här finns mycket annat som är fel. Nu har jag påtalat det här i mina brev. Nu kommer jag snart. Var nu så snälla och läs mina brev ordentligt och gör upp de här sakerna med Gud. Därför att när jag kommer, så kommer jag att påtala offentligt vad var och en, hur var och en står i förhållande till Gud. Jag kommer att profetera tills ni står på knä allihopa eller har gått er väg. Jag ska inte visa någon skonsamhet. Lika lite som Jeremia visade någon skonsamhet mot kung Sidkia ska jag visa det mot er. Lika lite som Jesus visade någon skonsamhet mot fariseerna ska jag visa det mot er. Gör nu upp er sak med Gud innan jag kommer, för då kan vi ha det trevligt tillsammans, och det är vad jag önskar. Jag skriver inte det här därför att jag är så rädd, så feg, att jag tigger och ber att ni kan väl göra upp det här med Gud så att jag slipper ta i det här när jag kommer. Det gör jag i och för sig gärna. Jag har inga svårigheter till. Jag ska profetera, som sagt. Ni ska få höra profetier som ni aldrig kunnat drömma om. Det är inte svårt ett dugg. Jag är svag, men Gud är stark i mig. Och Guds kraft ska ni få känna när jag profeterar. Men som sagt, det är ju mycket roligare om det här är undanstökat innan jag kommer, för då kan vi göra skoj tillsammans inför Herren. Och det är väl det vi vill allihopa, inte sant? Fortfarande är Paulus den lille, den maktlöse. Men han talar om att han med uppenbarelsens möjlighet kan börja tala om vad som finns i församlingen. Och det här, det är på ett sätt den andlige ledarens kallelse att göra i den situation där han står. Det finns något i Bibeln som heter förmaning. Och jag tror det går inte att bygga en kristen gemenskap utan förmaning. På modern svenska kallar vi det ofta för själavård. Själavård är inte alls detsamma som psykoterapi. Vi ska komma tillbaka till det senare. Utan själavård är en profetisk funktion. Där man hjälper människan att se sitt eget liv i förhållande till Gud. Och där det sedan är den människans eget fria val att, så att säga, orientera sig efter det ljus han får eller att tacka nej till det. Men Paulus stryker hela tiden under. Jag är inte på något sätt pamp i den här församlingen. Vi går tillbaka till första kapitlet och ser på verserna 23 och 24. Det är ju alltid förmaningens, själavårdens mål. Vi vill hjälpa er till glädje. Men det handlar om att på något sätt profetiskt lysa upp en människas situation inför Gud. Så som man gör med hela församlingen här. Så som man säger att om ni inte gör det här frivilligt så ska jag knäppa på strålkastaren när jag kommer. Då ska ni få se hur det ser ut i andevärld. Nu vet ju att Paulus han hade rätt så mycket trassel med den här församlingen i Korint. Det var ju nattvardsfirandet, det var splittringen, det var allt surrandet med tungotal vid alla möjliga och framförallt alla omöjliga tillfällen. Det var mycket annat som var knasigt och besynnerligt för att tala vanlig svenska. Och man kunde ju lätt tänka så här att Paulus han, när han tänkte på den här församlingen i Korint så skulle han liksom slå sig ner och tänka så här: oj, 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 vad synd det om mig. Det är inte lätt att vara andlig ledare. Det är inte lätt att vara pastor eller bönegruppsledare eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ett väldigt jämmerligt jobb det här. Men så säger ju inte Paulus. Vi håller oss kvar i andra Korinthierbrevet och tittar på andra kapitlet, verserna 14-17. Det Paulus talar om här, det är någonting väldigt viktigt. Andligt ledarskap innebär att inte fuska med förkunnelsen. Och han säger så här att hans förkunnelse är profetisk. Och det är det som gör att han alltid har framgång. Jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud. Han är alltså inte docent i homiletik. Konsten att svarva ihop mänskliga predikningar. Utan han är profet. När han ställer sig upp och förkunnar. Tron kommer av predikan. Men predikan i kraft av Guds rema. I kraft av Guds tilltal nu. I kraft av Guds profetiska ord. I predikoform. Och triumftåget, det är ingenting som han hittar på. Det är ingenting som är hans initiativ. Det är inte någonting som är kännetecknande för hans geniala strategi och planläggning. Utan det är genom Kristus som Gud för honom fram i det här triumftåget. Och vi ser lite senare, här ska vi se fjärde versen i tredje kapitlet. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Oj, en sån förkrosselse. En sån förkrosselse, en sån ljuvlig förkrosselse. Jag, Paulus, expert på Gamla testamentet, erfaren apostel, prisad helbrägdagörare. Jag kan inte tänka ut någonting så ljuvligt. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav. Inte är mänsklig kompetens, inte är predikoskicklighet, organisationsskicklighet, skicklighet i att föra MBL-förhandlingar, skicklighet i att trixa och jämka och kompromissa, utan som är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Nå, det där triumftåget då? Jo, det är någon speciell hemlighet med det här. Ordet, det profetiska ordet, ordet utsagt av en ledare som vandrar i anden. Jag återkommer till detta med att vandra i anden till gränsen för ren tjötighet, som det heter på göteborgska. Men här har vi det igen. Detta profetiska ord har alltid en särskiljande förmåga. Somliga flyger upp, jublar, prisar Gud, blir helade, blir förvandlade, blir andedöpta och börjar profetera och allt möjligt sånt här. Andra knyter näven i byxfickan eller till och med öppet, gnisslar tänder, vänder på klacken och går. Och då säger Paulus så här, lägg nu märke till det. I båda fallen har jag vunnit seger. Har ni sett det? Och det är viktigt. Tänk när du tar sats och vittnar för någon, va? Och så bara hånflinar han och går sin väg. Och så tänker man det, jag vinner aldrig någon seger. Ja, har du visst vunnit. Du har vunnit en härlig seger. Du har gått fram med Kristus i triumftåg. Därför att det Gud vill är att ordet ska ha en särskiljande förmåga. Gud gör sig inga illusioner om att alla ska komma till tro, och det får inte du heller göra. Men din kallelse är att tala profetiska ord ut i den miljö där du finns. Ord av särskiljande karaktär. Hur är det Simeon säger om det lilla Jesusbarnet? Han ska komma att bli till upprättelse eller till fall för många. Vi har en väldigt humanistisk, myskristen inställning. Att det ska vara gemytligt och fint och högt i tak och alla ska tycka om det här. Ju större ambition du har på den vägen, desto mer sällan kommer du att gå i triumftåg med Kristus. Det kan jag tala om för dig. Porten är trång, vägen är smal och få är det som finner den. Inte minst om du pekar ut den. För då är det många som vänder på klacken och går. Nu säger Paulus så här. Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord. Jag förkunnar det oförfalskat. Eller som det står i gamla översättningen någonting. Jag predikar inte av vinningslyssnad. Fuskar inte med Guds ord av vinningslyssnad. Eller hur står det? Någon som har gamla översättningen framme? Ja, vi förfalskar ju icke av vinningslyssnad Guds ord så som många andra gör. Och det handlar oftast inte om vinningslyssnad i pengar direkt. Utan av rädsla för att någon ska gå börjar man så lätt att liksom slipa av kanterna på Guds ord. Det här är en realitet. Det är det verkligen. För allt andligt ledarskap. Man drar sig i det längsta för att förmana. Du kanske är bönegruppsledare. Och i bönegruppen så sitter en långpratare och fem tigare och så du. Och du sitter tyst och våndas och svettas och ber till Gud att långprataren ska hålla käft och att de andra ska våga öppna munnen. Men det är din sak att säga ifrån. Därför att Herren manar dig och du känner i ditt inre, jag måste börja förmana. Jaha, vad kan det hända då? Det kan hända att det som blir kvar är en bönegrupp på två personer. Och du? Ja, men låt det bli så då. Sitt inte och schackra. Av vinningslystnad. Det slutar med att du har en bönegrupp som aldrig fungerar. Ni blir ju aldrig överens om någonting. De fem tigarna sitter och bara jämrar sig invärtes för den här som aldrig kan hålla käften. Och som sprutmålar alla bönämnen uppifrån och ner och fram och tillbaka i stora svep. Och den här som sprutmålar i sin tur bara växer i ära och berömmelse inför sig själv. Och sådana böner hör inte Gud. Ni kan lika gärna syssla med något annat. Du måste som andlig ledare säga ifrån det, för att det är ditt jobb som andlig ledare. Inte kärlekslöst. Du får kanske ta en och en i en rum. Och börja med långprataren. Och förmana honom. Och sen tar de andra igenom och förmanar dem. Men du kommer inte ifrån att ditt ledarskap innebär att du måste förmana. I all kärlek. Men ändå. Alltid med risken att folk ilsknar till och går sin väg. Men det är din sak som andlig ledare att befrämja andens enhet i den skara du leder. Är du rädd för det? Drar du dig för det? Ja, vad ska du då vara andlig ledare för? Att vara andlig ledare, det är nästan alltid att vara en person som på olika sätt överbringar lite dödshjälp, brukar jag säga. Det är köttet som måste dö. Den gamla naturen behöver lite dödshjälp då och då. Och det är inte alltid så välkommet. Men det är din uppgift. Och det är ingen som har lovat dig att din uppgift som andlig ledare kommer att bli så rolig alla gånger och så glamorös. Du måste vandra i anden. Du kan inte springa omkring och dela ut lavemang efter eget gottfinnande. Men när du vandrar i anden kommer du ändå att ställas inför såna här uppgifter. Så som Paulus när han nu skriver till församlingen i Korinth och när han säger när jag kommer så ska jag inte visa någon skonsamhet. Jag ska förkunna ordet profetiskt så som ni aldrig har hört en profetisk förkunnelse förut. Det kan vara din kallelse. Det är inte att utöva makt över människor. Observera det. Du sitter inte och säger hur det ska vara. Men du måste utifrån ordet och utifrån en profetisk visshet i ditt inre ge en undervisning till den skara som du är satt att leda. Och den undervisning som Gud lägger på ditt hjärta, den måste alltid bli utmanande. Utmanande. Det ord som en andlig ledare ska ge till dem han leder eller hon leder, de måste alltid innehålla en utmaning. Utmaningen ställer alltid människan inför ett vägval. Jag kan gå åt höger eller jag kan gå åt vänster. Men vi behöver alltid, ständigt på nytt, ledas fram till den utmaningen. Därför köttet vill helst sitta still. Köttet vill helst gotta sig i sina egna initiativ. Och ständigt måste man, med den undervisning man ger, föra fram positionerna. Så att köttet hela tiden känner sig lite mer fastspikat och lite mer fastspikat och lite mer fastspikat. Därför att annars blir det en förkunnelse som bara kliar i öronen. Och den är inte bara harmlös, utan den leder till att verksamheten dör. Den bidrar till det. Vi ska se på ett drastiskt exempel på sån här förmaning. Apostlagärningarna 5. Det ska inte alltid gå till i era bönegrupper och andra sammanhang som i Apostlagärningarna 5, men nu tar vi det i alla fall för att se liksom hur starkt det kan bli ibland när det riktigt bränner till. Från början. Ja. Vad var det de hade gjort för någonting? Varför var Herren så upprörd? Inte därför att inte församlingen fick hela penningsumman. Det var inte hela världen. Gud klarar sig utan våra pengar. Men att de sa att det var hela penningsumman. Det var det som framkallade Guds vrede. Pengarna var ju dina även när du hade sålt jorden. Du hade kunnat göra med dem vad du vill, säger Petrus. Men nu försöker du lura den heliga ande genom att komma och lämna över en massa, bara halva penningsumman och säga att det var hela. Och så faller han död ner. Och man kan ju tänka sig att Petrus fick hjärtklappning på köpet. Hjärtsnörp kanske till och med. Och tänkte, hjälp, vad har jag gjort? Och nu kommer hela församlingen att spricka sönder här. Och det här kommer ju aldrig gå vägen. Och tänk, vad ska Socialstyrelsen säga? Men när hustrun
kommer.
Sapphira, som hon heter nu i nya översättningen, hon, så säger han så här. De har burit ut din make och begravt honom, och de kommer också att bära ut dig. Ser ni? Han schackrar inte. Han tänker inte så här, oj, det här var riskabelt, nu får jag vara försiktig. Han vet Guds vilja, och han gör Guds vilja. Jag menar, hela församlingen hade kunnat springa sönder i atomer, och hela storyn var slut i stort sett. Men Petrus vandrade i anden. Han visste Guds vilja. Han uttalar Guds vilja, och Guds vilja sker. Vad hände då? Genom apostlarna skedde många under och tecken bland folket. Varför det? Därför att församlingen såg att det här är ingen lekstuga. Det kan ju hända att en och annan gick sin väg, det vet inte jag. Men de som blev kvar, de blev desto mera fasta i sin ståndpunkt för Herren. Jag menar ju inte att du ska predika så folk avlider. Möjligtvis så att du hjälper folk till lite mera köttets död, den gamla människans död, men andens uppståndelse till liv och kraft. Men detta är det andliga ledarskapets funktion. Jag har sett det förut. En andlig ledare är en människa som ber för den skara han leder, och han uppenbarar Guds vilja. Det är de två funktionerna. Han har ingen mänsklig makt, men han har uppenbarelsens kraft, och det är inte för skam. Men många gånger önskar man sig som andlig ledare lite vanlig mänsklig makt för att åstadkomma rättning i leden, därför att det här med att komma med uppenbarelsens kraft istället för mänsklig makt, det kan åstadkomma ganska mycket buller och bång. Bland annat att folk går sin väg. Så att vinningslystnaden, den måste man alltid lägga av. Släpp alla tankar om att du ska bli en stor och världsberömd andlig ledare. Du kan aldrig gå fram med den uppenbarelsens kraft som behövs om du har sådana tankar i ditt inre. Därför då vågar du inte. När det måste vågas, då kommer du att visa skonsamhet mot sådant som du inte ska visa skonsamhet emot. Nu ska vi gå till Apostlagärningarna 19. Och så ska vi läsa vers 11 till och med 17. Därför att den andlige ledaren har inte bara uppenbarelsens kraft, utan han har hela Guds kraft i sitt förfogande. Det innebär inte makt över människor, det har vi sett förut. Men det innebär en annan sorts makt, eller om vi så vill, auktoritet. Det fanns några som fruktade för den makt Paulus som andlig ledare kunde utveckla. Och det var ondskans andemakter. Jesus, ja, det vet jag precis vem det är. Och Paulus, det känner jag också till. Men ni är inga kändisar i andevärlden. Så er kan jag klippa till när helst det mig behagar. Nu gör jag det, pang. Jag tror det är så här att Gud är intresserad av att stadfästa ett ledarskap som han har fått insätta. Det är han intresserad av att stadfästa med under och tecken. Vi går till andra Korinthierbrevet igen. Tolfte kapitlet och tolfte versen. Allt som kännetecknar en apostel har jag utfört bland er utan att någonsin svikta, med tecken, under och kraftgärningar. Vi kan gå till Romarbrevet. Romarbrevet 15. Femtonde kapitlet och sjuttonde versen. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll ända till Illyrien. Första Korinthierbrevet 2, från början. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Första Thessalonikerbrevet 1 och 5. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Så jag tror att vi ska förvänta att Gud vill på olika sätt, när han för dig in i ett ledarskap som han själv får utforma, inte ett som du tar dig och inte ett som människor ger dig. Det sista är kanske väl så vanligt som att man tar sig ett ledarskap. Det är att folk är lata och bekväma och vill slippa undan och säger du kan väl leda det här. För du har ju så fina talanger. Då har du fått ett ledarskap av människor i kraft av dina kötsliga gåvor. Och det är inte säkert att du någonsin får se Guds kraft i verksamhet i ett sånt ledarskap. Men när Herren får föra dig in i ett ledarskap där du själv vandrar i anden, då ska du räkna med att ju större ansvar du får i det ledarskapet, desto mer ska också Guds kraft komma till synes. Som vanligt får du börja i det lilla och vara trogen där. Och prisa Herren även om bara 1% av alla du lägger händerna på blir friska till en början. Därför att om du tjänar i det lilla så ska du få vad mera är. Du ska bli satt över mycket. Pang, boom, rätt vad det är så blir 50% friska. Och Herren har fört dig vidare till ett större ansvarstagande. Nu hänger de här båda företeelserna ihop. Detta med att avstå från makt över människor och att vinna i makt över ondskans andemakter. De hänger ihop. Ju mer du utövar kötslig makt över människor, desto mindre kommer du att se av auktoritet över ondskans andemakter i ditt liv. För vår kamp är inte en kamp mot kött och blod. Ja, gärna det. Ju mer du utövar mänsklig makt över människor, desto mindre får du se av makt och auktoritet. Av auktoritet, säger vi, över ondskans andemakter. Ju mer du fungerar på vanligt mänskligt vis, ju mer du blir en Per G. Gyllenhammar eller Curt Nicolin i din bönegrupp, en hårig babian, en sån här som automatiskt blir ledare i flocken i kraft av sin långa vackra päls, desto mindre kommer du att se av andlig auktoritet i din tjänst för Herren. Ju mer du vandrar i anden, både när du tar emot ditt ledarskap och utövar ditt ledarskap, desto mer kommer du att se hur Gud stadfäster det ledarskap han har fört dig in i. Och jag ska ge dig en bild av det här som Gud gav mig för en del år sedan. Vi ska läsa i Efesierbrevets 5:e kapitel. Efesierbrevet 5 med början i vers 21. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor, det är det första bud som följs av ett löfte, för att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Ni slavar, lyd era jordiska herrar, ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att det och ni har samma Herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Och så vidare. Vi har för oss det här att Efesierbrevet är en sorts brev med lite blandade ämnen. Först så pratar Paulus om han ger en vision ifrån skapelsen till den yttersta dagen i första kapitlet. Och sen så kommer han in på andra saker, och så kommer han in på andra saker. Och plötsligt dyker familjen upp här och slavväsendet och lite av varje. Och sen så plötsligt, när vi kommer till 6:e kapitlet och 10:e versen, så byter det. Helt plötsligt så byter det. Paulus han kommer in på något fullständigt annorlunda. Hämta nu styrka hos Herren av hans orörda kraft och ta på i Guds vapenrustning och så vidare. Han byter inte alls. Vi ska vänja oss att vi kanske inte alltid förstår hur Paulus tänker. Men det finns alltid en snörrät disposition genom alla hans brev. Det här är inte alls bara en liten grej som man klämmer till på slutet därför att han har några centimeter kvar på papyrusrullen. Utan det här, den här slutklämmen är det som hela brevet handlar om. Hepp, hepp, hepp. Hur tar man på sig Guds vapenrustning? Jo, det är bara att läsa Efesierbrevet från början till slut och göra som det står där, så har man vapenrustningen på plats. Alltså, det här med familjen, med hustruns förhållande till mannen och mannens förhållande till hustrun och slavarna till slavägare och vice versa och barnens förhållande till föräldrarna. Alltså, det, allt det här, det är en del av vapenrustningen. Så att när Paulus till sist bara klämmer till med det här med ondskans andemakter på slutet, så är det en slutsummering. Nu ska jag säga vad jag har skrivit om här. Så ni fattar det liksom. Hur kan det vara så då? Jo, det händer ju då och då att såna här stora starka karlar, jag är inte precis som jag utan såna här med lite större, lite bredare över bringarna med lite kraftigare röst, de förkunnar det att kvinnan ska underordna sig mannen så som min hustru underordnar sig mig. Ja. Men, och det där, det blir ju alltid samma förstämning i kyrkan när den där förkunnelsen kom på tal, därför att kyrkfolk består ju nästan till 75% av kvinnor, det gör det ju nästan alltid. Det blir kartorka i himlen brukar jag säga. Och vi har ju blivit mycket häcklade för det här av världens barn. De säger det att det är ett fullständigt snett könsrollstänkande i Bibeln och annat sånt här. För det står att ni kvinnor foga er efter era män som efter Herren. Ja. Men vad står det också? De flesta karlar slutar att läsa i 24 versen. Men sen står det så här: ni män älska era hustror så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig för den. Och det jag fick en vision av, det var ungefär så här. Att Gud, han tvingar ju aldrig någon. Alltså ska hustruns plats i förhållande till mannen vara en förmån för hustrun. När allt fungerar som det ska. Vad är det för förmån då? Jo, det står så här: mannen ska ge sitt liv för hustrun. Precis på samma sätt som Kristus har gett sitt liv för församlingen. Det är en förmån att ha någon som ger sitt liv för en, inte sant? Det är inte så dumt. En som tar första stöten. En som utgör så att säga ett andligt skydd. Därför det här är det andliga ledarskapets funktion. Och i familjen finns också ett andligt ledarskap. Den andliga ledaren är den som går före gentemot ondskans andemakter. Och bildar ett skydd för den eller dem som han har. Alltså är det en förmån att vara ledd, därför att det då är man beskyddad emot ondskans andemakt. Ju mer du kommer in i ledarskapsställning, desto mer står du i direkt konfrontation med ondskans andemakt. Så som de opererar direkt och så som de opererar genom människor. I det senare fallet måste du komma med en undervisning som så att säga bringar en motvikt i dessa människors liv. En förmaning, en profetisk undervisning. När det här började klarna för mig, så visade Gud mig ett system av koncentriska cirklar. Den yttersta cirkeln, det var Gud, Fadern. Och innanför den fanns en andra cirkel. Det var Jesus Kristus, Sonen. Sonen gör allenast vad han ser Fadern göra. Sonen är underordnad Fadern. Sen kommer den heliga ande. Jesus säger, av mitt ska han taga och giva till eder. Han är underordnad Sonen. Sen kommer församlingen, som är Kristi brud. Sen kommer familjens cirkelsystem, mannen. Innanför där kommer hustrun. Och längst in kommer barnen. Och så visade Herren mig att man kan gå in på vilken nivå som helst i det här cirkelsystemet ungefär och ta ut en cirkel, en person, en funktion, ett ledarskap. Det ledarskapet har att underordna sig de cirklar som är utanför. Och är kallad att ge sitt liv för de som är innanför. Förstod ni? Det finns inte plats för någon makt någonstans. Fadern kan till exempel inte, alltså den familjefadern, kan inte säga jag har makt över hustrun, jag har makt över mina barn. Hustrun underordnar sig frivilligt därför att hon är innanför. Men han överordnar sig inte. Han har ingen makt fastän hon har underordnat sig. Förstår ni? Utan istället är det så, hon underordnar sig och han ger sitt liv. Så som Kristus har gett sitt liv för församlingen. Så vi har alla två frågor att ställa när vi ser oss omkring, både i andevärlden och bland människor. Och de två frågorna är dessa. Vem eller vilka skall jag underordna mig? Det är den ena frågan. Vem eller vilka skall jag underordna mig? Fråga nummer två. För vem eller vilka skall jag ge mitt liv? De två frågorna kommer att bringa dig in i ett sunt ledarskap om du också vandrar i anden. Barnen ligger längst in i det här cirkelsystemet. De är mest oskyddade för ondskans andemakter och behöver det fullständigaste försvaret. Men när vi, som så att säga finns i cirkelsystemen utanför, inte finns på plats i våra funktioner längre, utan vi har tagit oss makt, vi har tagit oss friheter, vi har gjort revolt, vi har inte underordnat oss, då blir barnen oskyddade. Så har det alltid varit. Och så kommer det alltid att bli. Tills Herren kommer tillbaka. Men när du finner din plats i det här cirkelsystemet och fungerar efter de här principerna, då kommer Herren att kunna bekänna sig till ditt ledarskap. Och även om du får börja i det lilla, så kan han undan för undan betro dig med mer och mer. Och du kommer också att växa i profetisk insikt och i kraft, i andlig kraft. Därför att Herren vill stadfästa ditt ledarskap med under och tecken.